Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkomna till Eat, Drink, Think, Travel med Tove och Daniela. Det här är lite vårt reunion-exklusivt avsnitt. Vi har varit borta från marknaden i några månader på grund av diverse saker. Det kan vi prata mer om sen. Men jag är här.
Och jag är här. Hej, hej.
Och kul. Vår gäst idag är Jon Widegren.
Hej.
Hej,
välkommen.
Ja. Kul att ha dig här.
Ja, det är kul att vara här på Exclusive Reunion.
Exclusive Reunion Pod. Ja. Väldigt exklusivt. Nej, men det är jättekul. Och det händer ju så himla mycket just nu i världen. Vi kanske inte ska prata så jättemycket om corona. Vi kan prata lite om det, hur det påverkar branschen. För vi har ju ändå någon som har blivit påverkad med oss här. Mm. Men jag tycker vi kan prata om andra saker. Vi kan prata om Flippin. Mm. Hamburgare. Mm. Vi har pratat lite om typ alternativa proteiner när vi har suttit där. Det tycker jag är lite intressant. Det kanske vi kan prata om också, du som gör hamburgare.
Mm. Det kan vi göra.
Lådan, kanske?
Mm. Lådan ska vi prata om, tycker jag. Jag vill också prata om semlor. Kan vi prata om semlor?
Okej. Okay. All right, let's do that.
Okej. Okay. Mm. Någonting annat vi ska prata om?
Jag är öppen för det mesta, tycker jag. Ja. Vi ser vad det tar vägen.
Ja. Men ska vi börja med att prata lite grann om... Det var ju så himla länge sedan vi satt här tillsammans. Du gör ju Gastroradio nu, som är din podd. Yep. Egen podd utan mig.
Och tanken lite med den har ju varit också att inte snubbla in för mycket på vårat område. Alltså vi pratar ju mycket så här, aktualiteter och vad som händer, kanske ämnen mera. Som nu idag så pratar vi kanske hamburgare eller vi pratar semler eller vi pratar whatever. Men min är mycket nyhetsriktad och sen blir det en del personporträtt. Så att jag försöker att göra det lite annorlunda så att vi inte...
Ja, vi gör ju inte så mycket personporträtt. Men det sa vi från början att vi inte skulle göra. Vi ska inte gå in jättemycket på vem som är i studion med oss utan lite mer om vad som händer kring.
Och sen är det ju så att vi har ju båda två haft... Jag menar, det har hänt en del i ditt liv, Daniel, eller hur?
Ja, det har det ju verkligen gjort. Eller det händer ju saker hela tiden, känns det som. Men ja, men vi har varit lite busy.
Ja, du har småbarn.
Småbarn. Extremt aktiv unge och man som driver aktiv restaurang och heltidsjobb och skribentjobb. Så det har varit tajt med tid helt enkelt.
Därför är det ju så himla kul att kunna sammanstråla här. Mm. Och som sagt, det är ju inte vilken gäst som helst som vi väljer.
Nej, en av våra favoritgäster. Ja.
Och det är så här, nu ska jag avslöja här, att det var ju så att jag har haft dig på min lista på Gastroradio. Mm. Jag har poddat med dig ett tag och sen har ju jag och Daniela fått mycket så här hejarop, ska ni inte göra något, ska ni inte göra något.
Ja.
Och vi har försökt flera gånger och inte få till det med tider och allting. Och då sa jag så här, men jag är en person som jag skulle vilja podda med. Och jag skulle jättegärna vilja podda med honom tillsammans med dig, Daniela.
Mm. Så gjorde vi det. Mm. Så bra. Nu sitter vi här.
Ja,
med Jon.
Vad fint. Ja.
Men Jon, vi kan väl börja med Flippin. För Flippin var ju ändå ditt barn. Mm. Ditt första barn, om man säger så. Mm. Och nu finns inte Flippin hos dig längre på det sättet.
Nej.
Nej. Hur, liksom, var kom det beslutet ifrån?
Ja, men det kommer väl lite ifrån kanske just det. Som du säger, att det var som en baby för mig. Och efter några år så... började vi göra andra saker med lådan och våran foodtruck och dogfood och sådär. Och Flippin för mig skulle liksom alltid bara vara samma sak. Och det tar en del kraft och energi, upptäckte jag efter åren, att driva någonting som egentligen inte får utvecklas. Samtidigt som jag inte var där så mycket eftersom att det ska bara vara vad det är. Liksom. Så det var väl en del i att det blev inte kanske helt rättvist mot personalen där, vilket fokus det fick internt. Och det andra var väl att jag var lite trött på kanske mig själv och liksom just börjarna i förhållande till mig, allt det där. Så att vi började kika på, eller vi, jag bestämde mig helt enkelt, kan det här vara då? Våren 2019 var det väl, att jag var redo att liksom överlåta det till en annan. Och sen så ska man väl vara ärlig och säga också att om det nu ska sättas på marknaden så fanns det ju, tyckte jag, vissa makrotrender som kanske talade för att det var nu snarare än om 3 år man skulle göra det. När vi började planera för det. Skulle man liksom bara velat kräva att ur det skulle man kanske sålt det 2 år tidigare. Men det var inte riktigt därför jag höll på, och då hade vi kanske gjort en egen kedja. Men det vet ni så för att det var inte riktigt vad jag ville göra med.
Nej.
Så vi inledde en process sommaren 2019 och träffade ganska många intressenter under hösten 2019 och var väl i stort sett i mål vid jul. Och sen så följde, vi fick inte ett bud från de som vi ville, och vi fick ett annat bud som vi tackade nej till. Och sådär. Och så sa vi att men vi tar jul på det här, så funderar vi lite. De, alltså rådgivarna som höll i processen åt oss. Och sen kom covid och bara svepte in över allting. Så att när vi väl sålde under våren där, så var det ju, jag kan ju förstå det optics som amerikanerna som finns säger, utifrån hur det liksom förefaller väl som att vi säljer i kris för att rädda oss själva.
Mm.
Och jag har inget jättebehov av att rätta någon i den bilden. Det är klart att det var välkommet eftersom att vi var ganska utsatta. Men det var inte det var liksom inte därför jag sålde flippen.
Nej.
Utan det var för att jag ville. Den andra delen är ett väldigt långt svar, men det var också att vi hade ju växt från det här hålet i väggen, gjort den expansionen som jag ville göra, och hade ju nått en omsättning på knappt 50 miljoner och hade väl som mest cirka 80 anställda om man räknar alla timmar så här. Och det hade liksom blivit en lite stort mot, man är ju ofta sådär, man gör någonting och sen så känner man, nu gör vi så här, och sen när man har gjort det så är man, kanske inte sådär. Så att det var väl också ett sätt att realisera en tillgång för att kunna ta någonting framåt. Och då kände jag att lådan för mig är ett mer öppet varumärke. Det är inte min baby, och det är någonting som vi har medvetet hållit lite mer vakt. Så att expandera lådan som vi funderar på att göra känns på något sätt både enklare och mer utmanande. Skulle man ha expanderat flippen så hade det ju ganska givet varit ett till flippen någon annanstans.
Mm.
Och sen ett till och sen ett till. Ja. Jag tror jag slutar det, annars kommer jag prata.
Nej, men det är jätteintressant. Jag tror säkert som du säger att det är klart att folk tror att man säljer i kris. Men det är också ett, jag tror att det är superintressant att höra att det är ett mer ett existentiellt beslut från dig. Alltså det är ju ett väldigt känslomässigt beslut som du har tagit. Jag vill sälja flippin.
Mm,
mer än ett ekonomiskt eller någonting annat. Alltså det kanske handlar mer om en, alltså för mig låter det som att det handlar mer om en frigörelse. Alltså du har ju gjort dig fri från någonting för att kunna göra någonting annat på något sätt.
Jo, så var det väl faktiskt. Ganska mycket. Och sen var det väl också att vi blev ju lite låsta i den struktur vi var i med de restaurangerna vi hade. Givet att vi hade investerat väldigt mycket i utvecklingen. Så vi behövde ju liksom några år för att bara egentligen skörda, för att kunna liksom ta nya steg. Och där var väl också lite otålig. Plus att jag också hade känt att ska vi ta det här till någon nästa expansionsnivå, då blir det väldigt jobbigt att hålla på med 3-4 olika varumärken. Samtidigt som det var det jag ville göra. Så att, det där är väl alltid så här, hur man fungerar själv över tid.
Men är det bara lådan som gäller nu? Inte dogfood eller?
Nej, och det var väl mer liksom det var väl en ren corona utrensning kan man väl säga. Vi hade ju redan stängt på Kungsholmen, flyttat tillbaks det som en bakficka till lådan.
Mm.
Och sen när covid kom så stängde vi det direkt. Vi flyttade ju ner flippen till lådan och körde bara flippen takeaway där ett tag. Sen när vi skulle öppna upp lådan igen så kände jag att nu får vi rycka det plåstret. Så nu är det bara lådan. Däremot plockar vi in en del grejer från Dogfoods meny som vi tyckte var liksom schyssta. till lådan. Så att, ja.
Och idag är restaurangerna inte öppna alls, utan ni kör bara take away.
Ja, precis. Vi ska väl öppna på tisdag.
Mm.
Men det vet man inte. Vi skulle ju öppnat för 2 veckor sedan också. Men då förlängdes ju klockan 20 restriktionerna med 2 dagars varsel. Samtidigt, ja, det hade vi räknat med. För att, ja. Men det är svårt just nu att veta hur man ska förhålla sig till bara en sån sak som att kollektivavtalet har ju 2 veckors schemavarsel. Det har varit ju stökigt för många. Det tycker man ju kanske att en socialdemokratisk regering ska hålla koll på.
Ja.
Eller i alla fall bry sig om man har koll på det.
Men det känns ju som vi pratade om tidigare att innan vi satte igång och poddade att vår bransch är lite eftersatt när det kommer till alltså det, folk ska jag inte säga, men regering och politiker bryr sig kanske inte lika mycket om vår bransch trots att den står för en stor del av den procentuella intäkterna i världen. Men vi är lite, ja, men lite som det svarta fåret i ekonomin på något sätt.
Ja, men det ligger nog lite i det. Sen tror jag också att de system som man har haft är ju egentligen präglade av det gamla industrisamhället. Och det har ju politikerna sagt när första restriktionerna kom i våras, så sa man att med permitteringarna. Det här är det vi kan göra nu, för det här är det som finns på hyllan. Och där kanske man hade hoppats på att när vi nu snart är 1 år längre fram att man hade hunnit lägga något annat på den hyllan. Eller i alla fall ta ner det som var på hyllan och tittat på det lite grann.
Mm.
För det blir ju ganska stelbent för några som oss. Det som är bra i början är att du, om du har då kollektivavtal som vi hade, att du kan permittera, och då kan du ju ändra i scheman och sånt där egentligen med en gång istället för 2 varsel. Och om du behöver säga upp folk, så kan du ju, istället för att vänta ut uppsägningstider, så kunde du ju permittera. Men som läget är nu, så vi till exempel har ju sagt upp alla nu.
Mm.
De sista uppsägningarna går väl ut nu. Jag tror det är 2 personer kvar i restaurangen. För att det går inte att ha liksom 12 personer som vardera jobbar 40%. Det blir jättekonstigt. Och när man inte under så lång tid har några egentliga intäkter, då spelar det inte så stor roll om man får hjälp med fasta kostnader och får då ett permitteringsstöd, som egentligen är ett stöd till personalen för att de ska kunna ha sin anställning.
Mm.
Det genererar inga pengar in i företaget. Och då blir ju, kan jag tycka också, behovet av någonting annat. Sen har jag respekt för att man kan inte rädda allt och alla i en pandemi. Men man säger sig ju väldigt mycket vilja försöka. Och då tycker jag att man ibland försöker på ett fel sätt. Och det kanske jag har saknat ibland från vår bransch. Någon som pratar om det utifrån lite mer företagsekonomiska termer. Snarare än liksom, ja, jag jobbar själv i service nu. Så. Men herregud, jag har inte riktigt sträckt upp handen själv. Jag fick frågan någon gång om mig i Rapport, tror jag det var. Men då kändes det var precis som att sälja flippen. Då kändes det konstigt.
Ja. Mm.
Jag måste bara gå lite tillbaka till flippen.
Ja, jag kom direkt in på corona, så vi skulle toucha lite.
Nej, men flippen är ju, eller var, jag vet inte riktigt. Jag har inte varit där faktiskt sen ni sålde. Jag tror att det kan vara många som kanske tycker lite som jag där, att det är, ja men, Flippin är ju inte detsamma utan er. Och det gick ju rekonstruktion ganska tidigt i coronan. Mm. Och då är det kanske inte så konstigt att man tänker att det kan ligga ekonomiska problem bakom. För det gick ju väldigt fort också.
Mm.
Hur kom det sig att ni tog det beslutet?
Med rekonstruktionen?
Mm.
Ja. Där är vi tillbaka i corona, och det här blir ganska tekniskt. Men när de första stöden kom, så sa regeringen då att nu vill vi rädda de som är drabbade av coronapandemin och inte några liksom slaskföretag som har hankat sig fram sista åren. Så det man sa att företag som var i kontrollbalansräkning innan då man skulle kunna söka de här stöden, de kunde inte få det. Och vi hade januari, februari 2019, så gjorde vi 250 000 på sista raden. Och det är ganska bra för januari, februari. Men vi var rätt tungt investerade sen tidigare. Vi hade mycket avskrivningar och var ju liksom i en likviditetssituation som var lite pressad. Och det innebar att när coronan svepte in och försäljningen liksom dog helt. Vi tar lådan som exempel då. Den fredagen, mitten på mars där, när det hände. Fredagen innan så omsatte vi 180 000. Nästa fredag 9 000. Och där blir det ju liksom, då spelar det inte så stor roll vad man gör. För att jag tror att misstaget folk gör när man tänker att ja, men man har väl en buffert och sådär. Ja, det kan man ju ha för att täcka förluster. Eller för att täcka en likviditet.
Mm.
Men när hela försäljningen försvinner, så försäljningen ska ju först då generera kanske 30-35% i personalkostnader, 30-35% i produktkostnader och sen några övriga kostnader. Men den liksom intäkten faller mer eller mindre helt. Och du står med vissa produktkostnader som du inte hinner få bort på en gång, personalkostnader trots permittering och sen då de här fasta kostnaderna ut. Så där hamnade vi ganska snabbt i en svår likviditetssituation, även om vi på resultatnivån hade gjort bra ifrån oss. Vi hade även ett positivt resultat för helåret då, 2019 blir det väl. Så det var bakgrunden. Men, och sen nästa grej som hände var att man säger att pandemin slog till ungefär 11-12 mars i Sverige mot oss. Och stöden som du skulle söka då, kunde du söka först från och med, tror jag det var 7 april. Men när du sökte stödet så fick du inte ha gått in i en kontrollbalansräkning innan det. I andra änden har du då revisorer, du har obeståndsjurister som säger att om du inte går in i kontrollbalansräkning när intäkterna faller på det här sättet, resultatprognoserna ser så illa ut som de gör, då riskerar man ju liksom att driva företaget under eget ansvar. Så att det blir ju en rent försiktighetsgärd att göra en KBR.
Mm.
Så vi gjorde det för att det är liksom som ska by the book. Och en kontrollbalansräkning är egentligen bara att man upprättar en ny balansräkning och säger att så här ser läget ut, vi bestämmer att vi driver företaget vidare. Vi har 8 månader på oss att återställa den här balansen. Men den lilla tekniska detaljen gjorde att då fick inte vi söka stöd. Inte någon permittering, inget omsättningsstöd, inget omställningsstöd, inget av det. Och det visste vi inte om. Det stod liksom formulerat i de stöd som kom efter att vi hade gått in i det. Och i det läget då hade vi inte så mycket att välja på annat än rekonstruktion. Och rekonstruktion är ju ett ganska bra verktyg. Det som hände för oss var ju att vi hade ju kunnat gått igenom den rekonstruktionen, skrivit ner de skulder vi hade och sen gått ur igen. Men istället då kom en av intressenterna som var intresserad av flippen tidigare tillbaka och la ett bud som vi tyckte var bra, eller jag då. Och då accepterade jag det. Så att på så sätt så är det ju såklart en himla tur i mitt perspektiv att vi kunde sälja där då.
Mm.
Det sparade oss ju massa såklart bekymmer. Så att, ja, det är väl så. Det går ihop.
Det är ju, men som sagt, som du sa, så är ju Flippin, det är ju din bebis att säga. Du har byggt den för grunden och att komma till ett beslut då där man tänker, nu vill jag gå vidare.
Mm.
Men jag tror att vi alla har varit där någon gång. Vi har byggt upp någonting som vi känner att det är ändå en process som man måste gå igenom. Man bestämmer sig så att nej. Alltså, var det en lång process för dig, tycker du?
Ja, men det var det. Den startade nog kanske redan när vi öppnade lådan säkert på 2017. Så att det var en lång process. Men som sagt, när jag väl var färdig med den och tog beslutet sommaren 2019, då var det ju bara liksom fokus på det. Nu ska vi göra det här. Sen så tar ju det, i normala fall kan det ju ta ett halvår, vilket det gjorde för oss då.
Men är du sentimental? Kan du se tillbaka nu på och säga såhär, fan jag saknar Flippin, eller är du klar med det liksom?
Nej, jag är nog kanske lite ovanligt osentimental i sådana lägen.
Kanske bra.
Ja.
Har du varit på Flippin nu?
Nej, jag har inte. Mm. Faktiskt inte. Jag har lite kontakt med vdn då för Tugg som köpte det.
Mm.
Vi mässar lite då och sådär.
Är det samma hamburgare som när du gjorde det? Eller de likadana? Görs de på samma sätt?
Det utgår jag från.
Mm.
För att all personal gick ju stort sett gick ju över till de nya ägarna. Och Tugg i sin tur var ju väldigt måna om att förstå hur vi jobbade med våra leverantörer, vilka som var viktiga, och säkra upp att de skulle kunna förse dem på samma sätt som oss och sådär. Så att de var ju väldigt intresserade av att bevara Flippin för Flippin var. Och det var ju viktigt för mig under försäljningsprocessen. Så att av alla vi träffade under hösten 2019 så var det ju vi som liksom klickade bäst. Så att det var ju... Sen får man ju tänka på också att när jag sålde det här så mitt ingångsvärde var att man får köpa flippen, men man får inte mig.
Nej.
De flesta som var intresserade ville att jag kanske skulle stå då på invigningen av Flippin 3 i Jönköping och säga hej och välkommen. Och det är liksom inte min grej. Jag tror inte jag skulle vara så bra på det heller. Så det begränsar ju såklart en del intressen. Och det andra var ju att säljer ju som en värderingsmässigt varumärket, det är ju som en kedja, fast det är ju bara en restaurang. Och Tuggs, de hade liksom en väldigt bra fit där, att de hade redan en kedja. Så de kunde liksom lite grann inkorporera det här i driften, men var ändå intresserade av att vara Flippin som varumärke.
Men hur är det för dig idag? Alltså, du har ju liksom brunnit för det här med hamburgare och liksom det var ju... Det var ju lite du. Är du fortfarande liksom, brinner du fortfarande för hamburgare på det sättet? Liksom, ja, nu ska jag göra den ultimata hamburgaren igen. Nu ska jag börja om.
Nej. Och det är väl också... Alltså, det där är svårt, men jag vet inte hur, när jag brann för hamburgare på det sättet senast liksom, utan jag kände att vi gjorde väl det vi gjorde med Flippin och jag var väldigt stolt över det, men sen tyckte jag som sagt att det bara skulle vara vad det var och ville, efter att ha kämpat ett hårt för att på något sätt uppgradera hamburgaren, så kämpade jag lika hårt att försöka avdramatisera den liksom, i vissa sammanhang. Nej, däremot så kan jag fortfarande uppskatta en hamburgare som är bra liksom.
Ja.
Och vi har ju våra sliders på lådan. Det är ju i princip samma produkt. Och de känner jag både stolthet och kärlek till. Men jag känner mig lite friare liksom, i tanken än. Om jag skulle byta en burgare på Flippes meny, så blev det alltid som att jag skulle ändra någonting som jag hade bestämt en gång att så här ska det vara.
Mm.
Och det där kan ibland kanske bli lite stort i mitt huvud. Så typ, ja.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det är som att du har frigjort. Vi sitter ju i ett kontor och de varnar utanför i affärerna att man ska hålla avstånd. Därav lite ljud ibland.
Ja.
Ja.
Vi kan ju säga att vi sitter på ett kontor här på Söderhallarna.
Ja, mm. Sa ju det.
Mm. Du sa inte Söderhallarna.
Nej, det sa jag. Jag ville vara lite hemlig.
Ja, sorry.
Ja, okay.
Glöm det där sista. Alla
annars kanske kommer stå så här fans utanför dörren och vänta på Jon sen han kommer. Sign my burger.
Men jo, vad brinner för idag? Men när vi tog upp det sist, vi poddade tillsammans allihopa också, att du och jag var ju på den här resan till Chicago, San Francisco. Jag tycker det är fortfarande en av de absolut roligaste och mest intressanta resor jag har varit på.
Ja, vad kul.
Ja, jag lärde mig jättemycket av dig under den resan. Men alltså, du har ju när du får ett starkt intresse för någon, så vill du ju verkligen så här grotta ner dig och verkligen nörda ner dig. Nu har du ju haft möjlighet, du har varit hamburgarna där och nu slider, vi var en frukost och vad vill du, vad nu?
Ja, det är väl inte helt bestämt än. Men jag kan säga det är väl två saker som jag brinner för som är väldigt starkt kopplade till när jag startade Flippin, som man kanske har pratat mindre om själva början. Och det ena är ju den lite torrare marknadsanalysen. Vad det här hålet i marknaden som vi fyllde och som nu är ganska välfyllt, men där jag fortfarande någonstans tycker mig hitta en nisch mellan liksom, om man har pris på ena axeln och kvalitet på andra axeln. Om man har någon form av exklusivitet eller kompliceringsgrad i hur man gör grejerna, men man har ett väldigt enkelt utförande innan man serverar det. Där är jag fortfarande liksom grottar och tycker att det finns stor potential. Det andra har att göra med hållbarhet. Som jag själv, jag har skrivit ett dokument på 25 sidor för mig själv för att försöka reda ut vad jag vill med saker och ting. Och där definierar jag egentligen kvalitet som två egenskaper. Den ena är liksom ren produktegenskap. Är den här liksom stekytan bra eller inte? Och den andra är egentligen inte råvaran utan faktiskt hållbarhet. Som ett komplicerat ord, men jag kan inte komma bortom att alla bra producenter som jag träffar och köper av och hittar, de har nästan alltid tänkt med sig. Och jag tycker att det är fortfarande, framförallt i det segmentet vi väl fortfarande är då med lådan, ganska enkel pubmat i en hall, så är det ju soprent på folk som A, verkar bry sig, B, liksom kommunicera någonting kring det här. Och det är vår utmaning framåt, att försöka kommunicera varför vi inte bara använder Reko som kyckling, utan varför vi aldrig skulle kunna tänka oss att använda något annat än det. Och det är liksom inte bara för mig någon form av missionerande, utan jag tycker att det sitter väldigt hårt ihop med kvalitet. Och det är väl de två grejerna som driver mig väldigt mycket. Lådan för mig kan ju låta fjantigt för någon utifrån, men för mig är ju lådan egentligen ett sätt att visa på hur svensk matkultur kan presenteras som en enkel ölhalsmat.
Och hållbart.
Ja, precis. Mm. Och för mig är liksom den svenska genuina matkulturen, den är nästan per definition hållbar. För alla som håller på som Skärgårdsslakteriet eller Gröna Gårdar, alla har det liksom med sig. Det är bara så man jobbar. För så jobbade man förr och det blev det bäst. Så att där finns det massa saker jag vill utveckla. Och för att nå ut med det budskapet behöver man nog också tweaka till det lite så att det blir mindre omständigt än 4 minuters utläggning i en podd. Så att de grejerna brinner jag verkligen för. Sen den andra frågan, vad lådan då ska vara exakt. Det har vi liksom gett oss det här året på att fila fram. Och där kan man gå två vägar. Antingen så är det väldigt core med sliders och några sides. Det är pubmat och den ölhall. Och sen tar vi det vidare och sätter det någon annanstans. Eller så är det den delen av lådan som varit lite mer fluktuerande. Där vi kanske gör lite olika typer av streetfood och är lite mer varierande över tid. Det har inte heller riktigt landat i. Det enda jag har bestämt att om vi expanderar lådan så ska vi lägga till en till liksom torr komponent i affärsmodellen. Och det är, jag brukar säga, en ytterligare ekonomi. Nu ligger vi på en bakgata i Stockholm. Det funkar jättebra. Om det inte vore pandemi. Men om vi öppnar det medstans, då kanske vi tar det vi har som folk uppenbarligen verkar gilla. Men vi lägger någonstans där det också är väldigt mycket folk som vill gilla saker. Till exempel i en fjällby. Eller i en sommarstad. Eller som kanske den heliga graalen för mig. Vi gör en sportlådan och öppnar en sportbar där man faktiskt, hör och häpna, kan och vill äta maten.
Mm.
Nu vart jag lite dryg.
Nej, men det är kul. Bra, det är bra med dryg. Dryg är en väldigt bra egenskap. För att gå tillbaka lite till hållbarhet. För det är också ett segment där hållbarhet faktiskt har ju en chans att göra väldigt stor skillnad. För att ni producerar ju väldigt mycket mat. Menar, hela ert segment skulle kunna bidra så oerhört till just hållbarhetsfrågan.
Mm.
Jag menar, om man är en restaurang som har 12 gäster per dag och ja, man jobbar hållbart, det är ju fantastiskt och också kanske enkelt. Men när man, jag vet inte hur många eller sliders ni kör ut på en normal dag på lådan, men det måste ju vara ganska många.
Ja, det är det. Det kan vara som mest en fredag, kanske 900.
Ja, 900 sliders, allt är hållbart producerat. Då har man ju faktiskt kommit till en punkt där man gör skillnad. Så det menar, om man får med sig hela fastfood-segmentet och blir hållbara, då har man ju nått någonstans. Alltså det är den nivån som jag anser att man måste jobba på. Det är jättebra att det finns de här krigarna som står på barriärerna och skriker att nu ska vi jobba hållbart och man ska äta grönt och liksom använda bra mjöl och bra kossor och allting. De behövs för de liksom få som de gör skillnad för också. Men det är ju faktiskt, vi måste ju gå in i de större segmenten och er bransch är ju ett jättebra exempel på det.
Ja, men jag tror det, och jag tycker, ska man vara rättvis, så tycker jag att det har hänt väldigt mycket även där. Och det är verkligen inte så att så ingen missförstår mig, att vi på Flippin är de enda som har funderat på de här frågorna. Jag tycker flera av de större kedjeaktörerna har ju gjort massa bra saker.
Mm.
Och vi var ju ändå bara en restaurang. Det är klart att Max hållbarhetsarbete får ju gigantiskt större effekter.
Absolut.
Och de är ju superduktiga på det. Men jag kan tycka, just med, om man tar Flippin, jag fick ju ofta frågan, vad är det liksom, fast jag skrev en bok som typ sa att det finns inga hemligheter, så är det ändå så här, vad är hemligheten? Och ibland vill jag vända på det och säga så här, men om, jag kan säga varje dag i stort sett vilken gård vårt kött kommer från. Och de kommer från massa olika gårdar och kommer från två olika slakterier. Men de lyckas ändå hålla någon form av genomgående hög kvalitet som folk uppskattar. Men när jag vänder mig runt och tittar, så det är väldigt sällan jag ser att någon annan liksom kommunicerar det. Och det kan jag förstå, för även vi har ju liksom...
Det är ingen som pratar om att de använder gamla köttkokvigor, eller?
Jo!
Var du? Nej, jag skojar nu. Nu antyder jag någonting
kanske
annat.
Kanske inte vilken gård.
Nej, men precis. Just det här att det som man vanligtvis ser, det är ju att man har ett noga utvalda leverantörer.
Mm-hmm.
Jag hade trott att fler skulle göra kopplingen mellan det diffusa som vi kallar hållbart. Som jag håller med om kan vara diffust ibland. Men liksom kvalitet.
Mm.
Men som sagt, det finns ju många som jobbar med det där på lite olika sätt. Men jag tycker att det går att göra ganska mycket mer bara också som enskild restaurang.
Mm.
Sen är det klart att det kostar ju mer. Om jag vill fritera min rekokyckling i ett svenskt kravekologiskt mjöl från någon liten mjölare, så då blir det dyrare. Och då måste vi ta mer betalt. Så att...
Så å andra sidan, om alla, eller mer, så att liksom 60% av branschen börjar tänka så, då kommer ju den prishöjningen vara absolut. Och då kommer ju folk inte ha något val.
Nej, så kan det nog vara.
Så det är ju alltså, det är det som måste ske för att folk inte ska sluta bry sig. För att då är alla höjt sina priser. Mm. Och då kan man antingen välja att äta hemma eller betala lite mer för bättre saker.
Men ja, precis. Och där kommer man in på så här kanske lite mer industriella frågor där man... Jag menar att vi har en djurnäring som lobbar för att svenska kor ska få samma regler som EU, att de inte behöver gå ut på sommaren och så. Istället för att se det som kanske den största tillgången vi har.
Mm.
Men då måste ju även dagligvaruhandeln kanske ta några steg till, annat än att tycka att det är häftigt att marknadsföra svenskt kött. Det måste kanske vara naturligt.
Mm.
Och inte då lockas av de här klippen på den här risiga fläskfilén från stackars grisar som aldrig har sett dagsljus.
Nej, usch. Det är katastrof. Oh my god. Ja.
Lättsamma frågor idag kör vi.
Ja, verkligen.
Vi kanske ska prata lite semlor om.
Ska vi göra det?
Ja.
Det är för att det är ju ett av mina hatområden just nu. Eller, inte hatområden. Men jag blir väldigt provocerad av det. Jag vet inte varför. Jag tror bara att mitt tålamod är väldigt kort de här dagarna.
Ja, men det här är intressant. Du får berätta.
När man var liten... Då fick man ju alltid lära sig att man ska liksom längta efter någonting, eller hur? Man längtade efter julafton. Man längtade efter sin födelsedag. Och jag är uppvuxen i ett hem där man har hållit ganska hårt på liksom traditioner. Och när man gjorde vissa saker, men när kräftor åt man i augusti. Man hade midsommarafton på sitt sätt. Och man vilade in sill och man fixar och donar. Och det fanns alltid liksom det här... Men att man fick längta efter någonting, det är jag uppvuxen med. Att det var liksom bra att längta efter saker och ting. Det här kommer bli ganska långt. Jag ska försöka hålla det kort. Men det kommer också från en annan sak. Det kommer från att idag är allting så lättillgängligt för oss. Att jag anser att jag själv har blivit lite jaded. Alltså, jag blir inte imponerad av saker längre. Jag tar saker och ting för givet. jag, allting finns tillgängligt hela tiden för mig när jag vill ha det. Och min längtan efter saker och ting har försvunnit på ett sätt. Alltså jag kommer på mig själv med att liksom, man längtar inte till helg för att det är helg varje dag. Eller du vet, ja men, förstår ni vad jag menar? Är jag helt ute och cyklar? Är det bara jag som känner så här? Eller?
Just det sista, jag förstår inte hur du menar.
Nej.
Men nej, det låter trevligt.
Ja, men nej, men du vet, inte att det är helg varje dag, för så är det inte. Men jag uppskattar att få längta efter saker. Det är kanske det som jag vill komma till med den här långa harangen. Mm. Ja, så att vi gör ju vissa saker. Som, och det är ju också okej att säga att man tycker att det är fint med svenska traditioner. Så det här med semlan. Folk retar sig på att folk liksom börjar juldekorera i november. Det är ju, folk säger, ah, vadå, hänger man upp julgranen i november, bla 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 bla. Ja, men man ska ju längta efter julafton och det ska vara något härligt. förlåt. Så det här med semlan. Semmeldagen är ju semmeldagen av en anledning. Jag har ingen aning om vad semmeldagen står för, men man åt semla då. Och min mamma lagade egna semlar och man åt det aldrig innan semmeldagen. Det var liksom, och jag tycker inte ens om semlor speciellt mycket.
Men det har väl med fastan att göra?
Ja, fastlagsdagen. Men jag tycker inte ens om semlor så jättemycket. Men det var liksom någonting kul. Det var någonting som hände som var annorlunda. Det bröt liksom upp februari, januari. Åh, man fick en semla. Jättemysigt. Nu äter man semlor hela tiden. Ja, vi ska börja, det är semmeltävlingar hit och det är med en miljon olika semlor. Och det är fan, man kan göra sina versioner av semlor. Det är också okej, jag äter bara den traditionella semlan. Men att man då inte tänker att det ska finnas någonting större än semlan bakom det. Det är väl kanske det jag retar mig på. Varför ska vi äta? Då behöver vi inte ha någon jävla semmeldag. Kan vi väl bara äta semlor hela tiden? Vi kan väl äta semlor i juni då? Eller?
Ja, fast andra sidan kan man ju också nu för tiden ha kräftskiva året runt om man vill.
Nej.
Man kan köpa såna här frysta kräfter och ta upp dem och bestämma sig. Nu ska jag kräftskiva i januari.
Ja, men det gör man ju inte, eller?
Nej, jag gör med Daniela.
Ja. Nej, men usch.
Alltså, man, jag bara säger att man kan det. Så det är inte...
om man tittar på alla andra traditioner i världen. Liksom, spanjorerna har sina traditioner. De skulle aldrig få för sig att äta vissa saker som var tradition under andra tider. Jag menar, fransmännen har sina. Jag menar, en galette roi äter man ju inte i september till exempel. Den äter man ju under liksom, när man ska äta den. Så att jag tycker också att vi är så lite slapphänta ibland. Det är bara så här, nej men skit i våra traditioner. Nu kör vi. Gör en semla. Ät den i september. Det är väl gott.
Men inte det, säger inte det mycket om vår tids anda? Att man ska kunna få allting snabbt
jo,
och enkelt.
Jo, det är det jag säger. Och det är
så
inte bra.
Det är en del av den, kan man säga.
Men vi måste ju bort från det. Vi måste ju börja längta efter saker och ting igen.
Men är inte det någon så här, kanske lite djupt, men jag tänker den grundläggande liksom, filosofiska frågan. Är det ett behov som, alltså har vi en efterfrågan här eller skapas ett utbud?
Ja.
Och jag tänker de sista åren med allt liksom, content och även skulle jag säga framväxten av små bra bagerier som gör fantastiska semlor.
Så man kan göra andra saker än semlor.
Absolut, men jag kan tänka mig att det är kanske lockande för dem att hitta, ja, det blir kanelbrunnsdag, det blir semlan, det blir de här grejerna där de känner kanske att de vill eller måste vara med.
Ja, men jag tror
med.
Också det. Jag tror att du har 100% rätt där. Jag tror att det här är liksom ditt säljtrick igen. Mm. Och vi går på det. Vi bara äter upp den här semlan i september och tycker att det är skitbra.
Jag håller med. Jag har svårt att äta. Jag ska erkänna att jag har inte alltid koll på exakt när fetisdagen infaller. Men jag måste äta semla med det. Då ska det vara på en tisdag.
Ja.
Och kanske sådär tre tisdagar och sen är det bra.
Också, har man ätit en... Eller nu pratar jag igen utifrån min egen känsla. Men har man ätit en semla kanske man inte vill äta tio till liksom. Ja, du älskar ju sött, Tove. Så att jag menar, du kan väl äta hur många som helst.
Ja, men jag är ju lite allergisk mot mandel.
Jo.
Så att jag som personligen så tycker jag också att man ska ta den originalsemlan. Men jag uppskattar, jag tycker också, om jag ska vara riktigt så här, att i år känns det som det har kommit, precis som du sa Jonas, att det har kommit mycket fler seriösa, alltså goda, seriösa alternativ till semlan. Med till exempel choklad istället för mandel och sådär. Och det tycker inte jag har sett så mycket förut.
Jo, det tycker jag har sett de senaste åren jättemycket. Men Ja. Man får göra sina egna versioner, det är fint tycker jag.
Du gillar 7-Rappen?
Nej, men som jag sa förut, så är den traditionella. Det är, jag stör mig inte lika mycket på variationerna, men jag stör mig på att det har blivit en grej som ska börja säljas redan i december. Alltså,
fast var det verkligen så i år? Jag tycker inte att det, jag har inte sett så mycket för januari.
Januari då. Det är ändå en januari. Månad för tidigt. Ja. Minst.
Ja, jag tycker också att det är tidigt. Och jag har retat mig på det förut. Men just i år har jag faktiskt inte retat mig på det. Mm. Men det kan ju bero på den här konstiga tiden vi lever i. Att man är nästan glad bara det händer någonting nu för tiden. Åh, semla, kul. Sen så äter inte jag jättemånga semlor ändå. Fast jag tycker att det är jättekul. Men förra året tror jag bara jag åt en semla.
Ja, jag åt någon mer semla förra året också. Men jag vill... jag känner mig som en gammal tant nu som bara säger nej, nu ska man inte hålla på traditioner och man ska hålla på sådana saker. Men jag tror ändå att det är bra att längta efter saker. Jag tror att det är bra att lite så här, ha några traditioner kvar som man värderar och kan föra vidare till sina barn på något sätt. Och sen att vi inte kanske ska vara så snabba och bara falla för marknadsföringstrick. För jag tycker på något sätt att det är det.
Jag kan tycka det är ganska slappt med alla de här dagarna. Nu är det den dagen, nu är det den dagen. Eller så kan man ju som, om man nu är en tidning eller en tv-kanal eller vem man nu är, säga, ja, fast vi kanske inte behöver säga att det är den dagen då. Vi struntar i det.
Mm.
För det är alltid någon som ska ut med sin dag. Liksom.
Men nu är det 1000 dagar. Alltså det finns ju massor med dagar för allting.
Ja, men det är jättefånigt.
Typ breadstick-dagen och...
Nej, som talar inte jag.
Eller vad det nu är, pretzel-dagen. Jag har ingen aning, men det känns som det finns en dag för allt. Mm. Så vodka-dagen, vad vet jag. Men det, man kan hitta på vilken dag som helst nu för tiden.
Ja. Och jag menar, kanelbullens dag är väl ganska värdelös. För man äter kanelbullar hela tiden, eller?
Ja, det gör man ju. Nej, men jag kan förstå. Jag förstår också vad du menar. Men jag tänker, nu kommer ju... Det är väldigt mycket filosofi och stora frågor idag. Men jag tänker att om man nu ser till den pandemi vi lever i. Är det någonting som man får längta efter idag så är det väl de som vill resa, till exempel.
Mm.
Och... jag menar, vi är tillbaka till hur det var kanske, jag vet inte, på 60-talet eller när man knappt kunde resa överhuvudtaget. Det var dyrt att resa, det blev en stor grej, man kanske bara reste en gång om året. Jag menar, det är mycket möjligt att vi kommer hamna där, och det är kanske inte så dumt heller.
Nej, jag tror allt det här har någonting gott med sig. Men jag tänkte på hur mycket du och jag reste förut, Tove, alltså insane. Jag kan tänka tillbaka på det och bli typ utmattad bara jag tänker på det, och så tänker jag så här, jag vill aldrig ha det så igen. Faktiskt. Jag tycker att det har varit skönt att slippa resa.
Ja, men jag kan tycka också att det är det där slentrianresandet.
Ja.
Så det behöver man ju inte.
Jag fattar faktiskt folk inte som reser just nu för nöjes skull. Att man ens orkar göra det nu. Sorry, nu är jag väldigt dömande idag.
Det är stora frågor. Ja, men det är härligt att kunna resa. Men kanske resa blir någonting...
som man längtar efter.
Ja, som man längtar efter.
Mm.
Ja. Så kanske dit vi måste komma.
Man ska börja längta efter saker igen. Då kan man göra det, då är det okej.
Man ska resa till semlan.
Ja, man får resa till semeldagen. Ja, jag känner mig lite utsatt här idag.
Det får hända någonting som gör att vi inte kan äta semlor på länge.
Alla blir bandallergiker.
Ja, precis.
Hela året.
Ja, men då finns det lite andra semlor. Jag måste bara säga att jag faktiskt jag har, och det kan ju vara så att det är bara i mitt huvud, att jag har börjat att försöka jag hittar ibland bra semlor som inte inom den andra massa eller som görs på ett annorlunda sätt eller så försöker jag ändå att testa det, för jag tycker att det är lite härligt. Och som sagt, det finns många bra bagerier som gör det idag, så det är skönt.
Ja, det finns jättemycket bra bagerier som gör semlor, men jag tänker längta efter semlan till på tisdag i alla fall. Det,
men då menar du att originalsemlan inte innehåller mandelmassa?
Jo, det gör ju det.
Ja, ni gör det. Ja, bra. Missförstånd.
Ja, nej, det är bara andra som hittar på andra. Men det tycker jag är trevligt.
Mm.
Som inte kan äta mandel.
Ja, men det är bra. Man ska alltid ta hänsyn till vad folk kan äta.
Fast jag måste säga, jag älskar ju liksom... Det är gott med det där locket och grädden, så är det. That's it. Och lite
jag gillar också semlor. Men jag håller med din grundanalys där om att längta efter saker. Det borde vi göra mer.
Ja, jag tror att det är någonting som vi måste komma tillbaka till. Och sen, ja, det är okej att värna om traditioner. Det är ingenting fel. Det kan man göra. Så länge det inte gör illa någon människa. ska man värna om traditioner.
Mm, det tycker jag också. Absolut.
Det är faktiskt någonting som vi ska ha med oss. Det är ändå så saker och ting har börjat en gång i tiden. Jag menar, i vår bransch också. Om man tittar på tillbaka.
Mm.
Vad djupt det blev idag.
Ja, väldigt. Nu så att jag har börjat längta efter semla. Jag tror jag måste... Jag tror jag ska gå... Nej, jag kommer gå ner och handla här.
Ni ser ju vad jag har här. Ingen som håller med mig. Ja, Jon. Jon, du
och sen så kan jag säga, Jon, att jag längtar efter dina hamburgare.
Jag också. För Flippin... Det här ska jag också... Det sa jag ju förra podden också. Jag är ju ingen hamburgareperson. Men Flippins hamburgare, det är typ enda hamburgaren som jag verkligen så här... Oh, det kan jag längta efter.
Ja, det blir kul att höra.
Ja.
Jag tycker man ska gå dit då och äta.
För det ska att, vi göra.
Jag vet att det var några kommentarer så där direkt efter att vi hade släppt. När vi faktiskt fortfarande då preppade åt dem i en övergång. Och du vet, det kommer direkt. Men är det inte samma sak längre? Ja, fast rent definitionsmässigt är det exakt samma sak. Mm. För att vi har gjort grejerna själva. Och där tycker jag man ska vara lite rättvis mot de som har tagit över och ge dem en chans liksom, att bevisa sig. Så jag går till Flippen, säger jag.
Mm, ja, men vi ska gå.
Men hänger du på då, John?
Take away.
Jag kan hänga på, absolut. Jag är faktiskt lite dålig samvete, inte varit där än.
Okej, men då går vi till Flippen.
Allihopa, det var jättekul.
Vi ska lunch.
Ja, ja. Lunch. Nej, jag tror inte de har lunch. Mm.
Fredagar, lördagar, söndagar.
Ja, perfekt.
Säkert om det utökas vet jag inte.
Nej, men då går vi och kör en hamburgerlunch.
Mm, det tycker jag. Mm, jättekul, det är jätteroligt.
Kan vi längta till?
Ja, det kan vi göra.
Och nu skulle jag faktiskt vilja avsluta bara för det. Med att vi alla måste säga någonting som vi längtar efter. Jon, vad längtar du efter?
Mm. Oj. Det blir något så här tråkigt. Normalitet.
Ja. Tove, vad längtar du efter?
Jag längtar inte efter någonting.
Se, min poäng. Man måste väl längta efter saker.
All right. Vad längtar du efter?
Ja, jag längtar efter mycket nu. Jag längtar efter semlan som jag ska äta på tisdag. Som jag har hållit mig till. Ja, vi ska flytta. Det längtar jag också efter jättemycket. Ja, jag ska vinterbada helgen. Det längtar jag också efter. Mm?
Det här med vinterbada. Ja, men det kan vi ta i nästa podd tycker jag. Jag kan säga att det längtar inte jag efter. Nej, jag längtar... Okej, nu måste jag hitta på någonting här för nu får jag säga jätte...
Men du kanske blir en tankställare för dig nu att du måste längta efter saker.
Nej, jag försöker vara här och nu. Jag känner så här... vet du vad jag längtar efter? Jag längtar efter att jag ska kunna... överhuvudtaget köra ut min bil från garaget. Okay. Jag har sjukt ångest för det. Nej, men jag längtar också efter någon slags normalitet. Men samtidigt så tycker jag att det är, man måste också bara vara lite så, acceptera som det är bara.
Nej, jag är dålig på att acceptera saker och ting. Det vet vi sedan tidigare. Ja,
jag är lätt road, vet du. Ja. Jag längtar jättemycket efter att vi ska gå och äta hamburgare på Flippin.
Ja, det längtar också efter. Ja, men vi syns på Flippin då.
Ja, det kan vi.
Ja, jättekul. Mm.
Tack för att du kom.
Tack
så hemskt mycket.
Ja. Och tack för att ni lyssnar, som vanligt.
Och tack Daniela, för att du är här.
För att jag bjöd på mig själv och mina ångest.
Ja, men jättehärligt. Det är kul att göra det här specialavsnittet tycker jag.
Jättekul. Vi gör det snart igen.
Mm, absolut.
Okay. Hej då.
Hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.